P1, Sveriges Radio.
En avskedsfest. En tisdagskväll med ett kompisgäng i en annars nästan tom bar högst upp i ett köpcenter. Gabriel och Karina ska lämna landet. Vi befinner oss i Venezuelas huvudstad Caracas och radions Latinamerika-korrespondent Lotten Collin är där. Vittne till en liten del av massmigrationen från Venezuela. Vittne till den destruktiva kraft som Karina beskriver med gråten i halsen.
Más allá de que la situación económica no nos permita vivir aquí, este país está destruyendo familias. Está acabando con lo único que cada uno de los seres humanos tenemos, que son familias.
Det här landet förstör det sista vi har. Det förstör familjerna, säger Karina, timmar innan hon sällar sig till de tusentals venezolaner som lämnar landet varje dag. Välkommen till Konflikt, idag om det som borde vara ett av världens rikaste länder. Jag heter Ivar Ekman, följ med på Venezuelas väg mot den totala kollapsen.
Estamos a la medianoche del 6 de diciembre de 1998.
Min regering kommer att vara en revolutionär regering. Det är något som Hugo Chavez har påpekat gång på gång, både före och efter valet.
Cuando yo quieras devolver.
Pero realmente ya está técnicamente ocupado por Ministerio de Agricultura.
Utan någon förklaring kom dit en kommission som meddelade att gården är konfiskerad, att den nu är i statlig
ägo. La victoria al candidato del Frente Amplio de la Patria Nicolás Maduro Moros, que el día de hoy estará siendo recibido.
Nu kommer en skadad man här på motorcykel som uppenbarligen har fått en kula i ögat. Och människor skyndar sig allt vad de kan på den här bron i centrala Caracas där vi är. Många döljer ansiktena i sina tröjor eller sjalar för att försöka komma undan tårgasen. Poliserna har avfyrat tårgasbomber mot den här jättestora demonstrationen i Caracas.
Ja, Lotten Collin. Här hör vi alltså dig på en stor demonstration i Venezuelas huvudstad Caracas. Vad är det vi hör?
Och det är för ett drygt år sedan faktiskt. Det var på min födelsedag den 19 april 2017. Då hundratusentals venezolaner gick ut för att demonstrera mot president Nicolás Maduro. Som ju några dagar tidigare då hade ogiltigt förklarat landets parlament. Och när det här stora demonstrationståget närmade sig centrum så började polisen avfyra tårgas. Och en sån här tårgasgranat slog ner precis där jag stod. Människor började springa, nästan trampade ner varandra. Jag såg några som kräktes av den här röken. Det var väldigt obehagligt. Den här demonstrationen blev också början på en demonstrationsvåg som pågick sen i flera månader. 165 personer dödades. Och en annan sak som jag minns att jag tänkte den där dagen var att polisen, det blev så uppenbart att polisen inte alls skilde på demonstranter och journalister, utan många av mina kollegor attackerades fysiskt av säkerhetspolisen.
Ett ganska tydligt tecken på att det idag inte är så lätt att jobba som journalist i Venezuela.
Nej, det har egentligen bara blivit svårare under de här åren. I början, precis efter att Hugo Chavez tagit makten, så fick utländska journalister tillgång till ministrar. Vi kunde rapportera väldigt fritt. Vi kunde resa, vi kunde intervjua vem som helst egentligen. Medan idag så händer det att kollegor grips eller kastat ut ur landet för att de tar sig in på sjukhus eller filmar matköer eller annat som regeringen inte vill att den informationen når medierna. Så att, och sen en annan skillnad är ju att människor har blivit väldigt rädda för att prata med journalister.
Om vi backar bandet då, du har varit där i Venezuela, eller hur? Många gånger och återkommit under ganska många år.
Ja, tror första gången jag var i Venezuela var 2004. Och det var ju 6 år efter att Hugo Chavez vunnit presidentvalet. Och det rådde framtidshopp, nästan en sorts hybris skulle man kunna säga i Venezuela. Oljepriset hade börjat stiga och jag minns att jag stötte på väldigt många svenska turister faktiskt. Alltså på den tiden så hade ju svenska charterbolag charterresor dit. Så det säger kanske någonting om hur man såg på Venezuela då. Det känns ju väldigt länge sedan idag.
Vi ska ju i dagens konflikt följa med dig på Venezuelas resa mot ruinens brant för att bättre förstå vad det är som har hänt och hur det har kunnat hända, hur det här landet har kunnat hamna i en sån otroligt svår situation. Den här resan som vi ska göra genom det här decenniet som har gått, var börjar den någonstans?
Den börjar med att jag klättrar ombord på en helikopter i staden Puerto Ordaz för att flyga ut i Orinoco-bältet i södra Venezuela. Och det är september 2009.
Och varför börjar vi just här?
Ja, men det är ju här i Orinoco-bältet som den grundläggande förklaringen finns till allt som vi ser i Venezuela idag egentligen. För under den här gröna mattan som jag ser från helikoptern ligger nämligen världens största råoljereserv. Och det var lite lustigt upptakten till den här resan, för jag var i Caracas och så gjorde en intervju med en av det statliga oljebolaget PDVSAs högsta chefer om det här Orinoco-bältet. Och så plötsligt mitt i intervju så sa han, vi tar en helikopter dit och så får du se hur det ser ut. Och det var klart jag åkte med. Det
var den 8 oktober 1967, det var den sista kampen av Che Guevara. Digamos, se está haciendo digamos un tributo de la de esta gesta, ¿no? Que hizo también este hombre.
När jag landar på oljeanläggningen Petromonagas hörs revolutionsmusik. I entrén står en utställning om Che Guevara. När jag fått på mig en röd overall och hjälm åker vi ut till oljekällorna.
Bueno, como anda completamente uniformada podemos acercar.
Platschefen Noel Obando berättar att området fram tills nyligen tillhörde det amerikanska oljebolaget Exxon Mobil.
Ellos vendían el petróleo. El petróleo era propiedad de ellos. Entonces la ganancia de Venezuela era muy poca.
Exxon betalade väldigt lite skatt på oljan, så Hugo Chavez körde ut amerikanerna eftersom han ville att oljepengarna ska komma venezolanerna till del, säger Noel Obando, och visar hur oljan pumpas upp ur den torra jorden.
1%.
Nu, säger han, ska den här oljan användas för att bygga bostäder, sjukhus, skolor och för att diversifiera ekonomin.
Ese dinero utilizarlo en la industrialización del país, en la diversificación económica. O sea, el petróleo hay que invertirlo básicamente en la agricultura como estamos haciendo ahorita. Uno de los planes que tiene el gobierno del presidente Chávez es alcanzar la soberanía alimentaria.
Vi måste industrialisera Venezuela och bygga upp jordbruket. Chavez har lovat att vi ska bli självförsörjande på mat, säger Noel Obando och hoppar in i minibussen igen. Vi ska skapa ett socialistiskt fosterland. Vi är inte där ännu, men vi är på väg, säger han.
Nosotros podemos llegar a una patria socialista, no la tenemos, por supuesto. Estamos a es como una visualización de lo que nosotros y hacia dónde nosotros queremos ir.
Det fanns en uppenbar anledning till att venezuelanerna lockades av Hugo Chavez idéer. Venezuela hade ända sedan oljan började utvinnas i början av 1900-talet varit ett av Latinamerikas mest ojämlika länder. På samma resa då, 2009, besökte jag en symbol för den ojämlikheten, nämligen Caracas Country Club, som ligger mitt i huvudstaden.
Aquí está el gimnasio de las damas y la peluquería.
Jack visar mig de 8 tennisbanorna, poolen, damernas gym och frisörsalong. Och så golfbanorna som breder ut sig bakom restaurangen.
Y bueno, están los campos de golf pegados.
Ese es el gran problema, porque el Och campos de golf están dentro de la ciudad.
Golfbanorna ligger ju mitt i stan. Det är det som är problemet, säger Jacques och suckar. Det är 2009 och president Hugo Chavez har precis hotat att expropriera Caracas Country Club för att bygga hus på de vidsträckta gräsmattorna.
Mira papi, todas mis amigas.
Ya veo que es la hora del late lunch.
Late breakfast.
Jacques familj har varit medlemmar i klubben i flera generationer. På kaféet in till stallet sitter hans dotter och äter lunch med några väninnor. De är alla oroliga för framtiden.
Quitarle a los que tienen para repartírselo a los que no tienen. Exacto. Que eso puede funcionar por un muy corto tiempo, pero se acaba muy rápido.
O sea, no fomenta el trabajo, no fomenta, sino se lo está dando constantemente.
Hugo Chávez leker Robin Hood. Han vill ta från de rika och ge till de fattiga. Men det funkar inte i längden, säger Jack. Människor slutar arbeta om staten ger dem allt, säger Isabel. Hon leder in mig i stallet för att visa sina tre hästar. Utanför står en skottsäker bil. Sen Chavez kom till makten har jag blivit rånad tre gånger, säger Isabel.
Jag tog en där en bulletproof car, así, porque ya me han robado tres veces con pistola.
Con el nuevo gobierno del 99 para acá, todas las personas que no son indígenas o morenos, forman parte del colonialismo.
Sí, y entonces él ha creado un odio y un rechazo hacia la gente.
Chavez anklagar alla som inte är mörkhyade eller tillhör urfolk för att vara kolonialister. Han har fått underklassen att hata de som har det lite bättre. De som är lite högre upp, säger Jacques och Isabel i mun på varann. Jag frågar varför de tror att Chavez har så starkt stöd.
Se presenta un señor carismático.
Hugo Chavez är karismatisk, sympatisk och rolig. Han är själv från underklassen och talar till folket på deras språk, säger vad de vill höra. Det är därför han vunnit folkets hjärta, säger Jacques och Isabel.
Två bilder av Venezuela från 2009. Oljan i Orinoco-bältet och rikedomen hos Caracas elit. Hugo Chavez hade då regerat i 10 år och var mitt uppe i sin socialistiska revolution som han ju döpt till den bolivarianska revolutionen efter frihetshjälten Simón Bolívar. Men Lotten Collin, vad bestod den här revolutionen av? Var det bara Chávez karisma som lockade folket som vi hörde här i inslaget?
Nej, det var det förstås inte. Alltså, han använde ju oljeinkomsterna. Oljan då hade ju stigit väldigt mycket i pris under 00-talet för att bygga just skolor, sjukvård, infrastruktur. Han började en väldigt drastisk omfördelningspolitik som vi hörde om alldeles nyss. Men det är också sant att Hugo Chávez karisma, alltså hans stil, spelade väldigt stor roll för hans popularitet. Han sjöng ofta under sina tal, han dansade, han var burdus.
Ayer estuvo el diablo aquí.
Du minns kanske när han skulle hålla tal efter George W. Bush i FNs generalförsamling. Han gick upp och sa att det luktade svavel i talarstolen eftersom djävulen varit där.
En este mismo lugar huele a azufre todavía.
Den nuvarande presidenten Nicolás Maduro som ju efterträdde Chávez när han dog i cancer 2013 är inte alls så här folklig utan han började ganska snart egentligen ses som mest auktoritär.
För att bena ut hur Venezuela med sina rikedomar förvandlas till ett land på väg mot kollaps ska vi fokusera på revolutionens två huvudspår. Det ekonomiska som vi ska återkomma till alldeles strax och det kulturella som handlar om symboler, om att skapa en ny berättelse om Venezuela och förändra bilden av landet i grunden, att skriva om historien. Och vi börjar där. Hur gick det här till, Lotten Collin?
Ja, men till en början så innebar allt nytt faktiskt en viss förvirring som vi hör här i mitt möte med två äldre män på ett torg i centrala Caracas.
¿Saben dónde queda la casa Antonio José de Sucre?
Casa Antonio José de Sucre, mi amor.
Sí.
Conchale. Ya, no.
Se llamaba Casa Amarilla.
La Casa Amarilla es esta, mi amor.
Vet ni var Antonio José de Sucre-huset ligger, frågade jag de här männen, och ingen av dem visste. Och sen så sa jag att förr så hette det Gula huset, och då kunde de genast peka ut det åt mig. Och det här har att göra med att en del i Chávez omstöpning av landet var just att byta namn på torg, på vägar, på officiella byggnader, på ministeriet. I det här fallet var det utrikesministeriet då, som hade fått ett nytt namn och inte längre skulle kallas bara Gula huset, utan istället döpas efter en självständighetshjälte. Och det här fortsatte. Alltså faktum är att Chávez bytte namn på landet, som ju började kallas den bolivarianska republiken. Han bytte flaggan, han bytte till och med vapenskölden, där hästen som tidigare galopperat åt höger nu började galoppera åt vänster.
För att det här var en socialistisk revolution?
Ja.
Vad tyckte folk om det här då?
Det var väldigt polariserande. En del hävdade att Chávez kidnappade och politiserade historiska nationalsymboler. Men många, som männen på parkbänken, var faktiskt positiva.
No habían dado una cultura y no la habían tapado. Ese es un nuevo sistema político que se está formando. Esto para verlo, para ver fruto de esto, lo verán nuestros nietos.
Vi har börjat uppvärdera vår historia, våra nationalhjältar, istället för att importera andras. Vi utformar ett helt nytt politiskt system, och frukterna av den här revolutionen kommer våra barnbarn att få skörda, sa Carlos och Gabriel, som jag träffade på en parkbänk i centrala Caracas. Och det här var just ett av många exempel på hur Chávez ville förändra symboler och förändra den venezuelanska kulturen, som han tyckte och som väl är och var väldigt USA-influerad.
Men det var inte bara symboler man försökte förändra, eller hur?
Nej, det handlade ju väldigt mycket om att ändra berättelsen om Venezuela, och då spelade ju medierna också en väldigt stor roll. Så Socialistpartiet startade radiostationer och egna tidningar för att de ville just sprida den socialistiska visionen. För när Chávez kom till makten så ägdes ju väldigt många medier av högern. Men i takt med att missnöjet med revolutionen växte så blev det viktigare för regeringen att kontrollera, ta över och liksom tysta de rösterna som man ogillade. Och det här har bara ökat sedan Nicolás Maduro kom till makten. Idag så nöjer man sig inte med att sprida sin diskurs och sin bild av verkligheten, utan man vill kontrollera vad som sägs och vem budskapet når ut till.
Periódico tenía 44 páginas siempre. Mira la cantidad de páginas que tiene. 24.
¿Y ustedes tienen hasta cuándo, me dijiste?
Hasta junio, pero bajando 16 páginas.
Den här tidningen hade 42 sidor. Men bristen på papper och trycksvärta gör att vi bara har 24 nu. Och snart kommer vi tvingas ner till 16 sidor, säger Luz Meli Reyes. Det är 2014 och Luz Meli visar mig tryckeriet i källaren. Hon är chefredaktör på tidningen Dos Mil Uno, som beskrivs som balanserad, varken öppet oppositionell eller regeringens megafon. Men Luz Meli är rädd.
El presidente no le gustó un titular nuestro. Y entonces dijo que el autor del titular debía ir para la cárcel. Debería ser puesto preso, que era un delito lo que habíamos hecho.
President Maduro gick nyligen ut i tv och sa att en artikel vi skrivit om en tilltagande brist på mat och bensin var felaktig, och att den ansvariga journalisten borde hamna i fängelse. Nu har åklagarmyndigheten inlett en rättsprocess mot oss, säger Luz Meli, som också sett många journalistkollegor misshandlas, gripas eller tvingas lämna sina jobb. Tidningens populära satirsidor har hon tagit bort helt.
Este es un periódico de corte popular, que es un periódico que puede prestarse para bromear, para ese tipo de cosas. Pues ahorita no podemos ni siquiera decir nada.
När vi ses 2014 har president Maduro precis kastat ut flera utländska medier från Venezuela efter att de rapporterat om de pågående protesterna mot regeringen. Alla TV-kanaler kontrolleras nu av Socialistpartiet, och de visar ingenting från protesterna, trots att det är skottlossning på gatorna varje dag. Människor ringer hit till tidningen i panik för att få veta om de ens kan gå ut, säger Luis Meli Reyes.
La gente estaba en pánico. La gente, o sea, nos llamaban nosotros los periodistas de medio impreso. Mira, está pasando esto, está pasando. Yo tuve que tuitear lo que estaba pasando.
Jag tvingas twittra om det som händer på gatorna, sa chefredaktören Luz Meli Reyes när du, Lotten Collin, träffade henne i tryckeriet i Caracas 2014. Vet du vad hon gör idag?
Ja, hon har precis som många andra journalister i Venezuela gått över till en av webbtidningarna. I stort sett alla traditionella medier kontrolleras ju idag av socialistpartiet, alltså även de tryckta medier som kanske fanns då 2014. Internetpublikationerna har de inte lyckats kontrollera på samma sätt, även om de försöker. De känns ju som att deras mål är att skapa ett sorts statligt informationsmonopol.
Vi pratade tidigare om att den bolivarianska revolutionen som alltså drogs igång av Hugo Chavez när han tillträtt som president 1999, att den hade två ben. Dels kulturen och historieskrivningen som vi just hört om. Men det var förstås också ett annat ben, ekonomin, eller hur?
Ja, alltså Venezuela är ju ett väldigt rikt land. Men precis som vi hörde så har det också präglats av djupa motsättningar och klyftor mellan fattiga och rika. Och Chavez blev ju vald mycket med löften att distribuera om den här rikedomen. Och då handlade det inte bara om att höja skatterna eller använda oljeinkomsterna för att bygga ut välfärden, utan han ville omstöpa ekonomin i grunden efter en socialistisk modell. Han införde kraftiga subventioner på mat och bensin till exempel, men han började också ta över industrier och jordbruk. Något som jag blev vittne till 2009.
Alexander, du kubbe, esa está buena o no? Okej, okay, yeah.
Lo saco así?
Sí, no lo muerdes.
Sug på den. Den smakar sött, säger Kai. Och ger mig en slämmig kakaoböna från den kluvna frukten. Vi står under kakaoträden på hans gård i Choroni, några timmar utanför Caracas. Kai och gårdens förman Alexander kontrollerar vilka träd som mår bra och vilka som blivit sjuka och ihopskrumpna. Kai Rosenberg är en av få i Venezuela som odlar den fina men mycket känsliga kakaosorten Criollo som säljs till europeiska chokladmakare. Men nu är han orolig. Det går rykten om att gården ska exproprieras.
Vi har ingen explikation, men det är apparentemente i kontexten. Det är en ny ola. De arrebatos y expropiaciones y bueno, en parte en condiciones muy odiosas que no son necesarios. No es necesario entrar en una hacienda productiva.
Det verkar som att regeringen förbereder en ny våg av exproprieringar av privata gårdar och jordbruk. Att hantera den här odlingen är komplicerat, det kräver kunskap om kakao. Så jag är orolig över att mitt livsverk kommer förstöras ifall gården ockuperas, säger Kai Rosenberg. Han är född i en judisk familj i Tyskland, men kom till Venezuela kort efter andra världskriget, 18 år gammal.
Det är ett país con tanto ingreso como Venezuela con 80% pobreza, ¿no? Hay que siempre entender del porqué del presidente Chávez. Él ha tenido mucha razón con su diagnóstico que eso no puede seguir así. Parte de la gente que acompaña al presidente Chávez piensa que hay que destrozar primero todo para construir sobre las ruinas algo nuevo.
Jag förstår varför Chavez kom till makten. Han har helt rätt i att ett rikt land som Venezuela inte ska ha 80% fattiga. Det är klart vi inte kan fortsätta så. Men problemet är att vissa människor runt presidenten verkar tro att man först måste lägga allt i ruiner för att sen kunna bygga upp något nytt. Jag tror att det skulle gå att göra en mindre traumatisk och mer intelligent omfördelning än att bara ockupera all privat egendom, säger Kai. Och sparkar undan de torkade löven från stigen.
Pienso que eso no es, creo que se puede hacer cambios menos traumáticos y más inteligentes.
Det går 5 år innan jag träffar Kai Rosenberg igen i hans hem i Caracas år 2014. Han sitter i en gungstol och röker. Berättar att gården exproprierades av regeringen 1 år efter mitt besök.
Pusieron un candado en mi cuarto y dijeron chao. Y si usted viene y lo pide educadamente, usted puede recoger sus efectos personales. Así fue.
Militären kom dit och satte ett hänglås på mitt hus. När jag bad snällt fick jag gå in och ta mina personliga saker. Eftersom gården var produktiv och vi hade alla papper i ordning så hittade de helt enkelt på ett skäl. De sa att jag hade förlagt odlingarna på naturskyddad mark, fast vem som helst kunde se att det inte stämde.
Nosotros en un principio no pudimos creerlo, que semejante mentira.
que eso es la tecnología de ellos. Si ellos quieren ocupar una tierra, inventan algo.
I början försökte vi protestera. Sen insåg vi att de kunde ange vilken orsak de ville för att ockupera gården. De har ju domstolarna på sin sida, säger Kai Rosenberg. Han har inte själv orkat återvända, men hans dotter har varit ute på gården. Hon säger att alla kakaoträd är nermejade. Socialistpartiet sa att de skulle odla tomater där istället. Men idag ligger allting i ruiner.
En esos tres años arruinaron las haciendas.
Jag såg en siffra på att mer än 20% av all jordbruksmark, flera miljoner hektar, har exproprierats i Venezuela, alltså tagits över av staten. Hur ofta slutar det så här illa som vi hörde i inslaget?
Alltså det finns säkert fall där privata gårdar har tagits över av kollektiv som har lyckats sköta dem väl. Men ärligt talat så känner jag faktiskt inte till något sånt fall alls. Och siffrorna talar ju för sig själva. Alltså Venezuelas produktion av basvaror som ris, majs och kaffe har minskat med över 60% det senaste decenniet. Och det är ju långt från målet som vi hörde om i början. Alltså att Chavez lovade att göra Venezuela självförsörjande på mat.
Men det är inte bara jordbruk som staten tagit över, eller hur?
Nej, det handlade i ännu högre grad om att ta över fabriker och industrier. Och sen när det började bli brist på varor så anklagade Maduro den privata sektorn i Venezuela för att sabotera för socialistpartiet genom att skapa ekonomiskt kaos och elda på missnöjet på det viset. Och jag har faktiskt sett med egna ögon hur militären har tagit över matfabriker som anklagats för att gömma undan mat och med vilje för att sabotera för regeringen. Och resultatet av de här övertagningarna eller förstatligandet har ju blivit att militären har fått allt större makt, särskilt över matproduktionen. Och sen är det klart att det finns väldigt mycket korruption i det. Alltså regeringen vill nog också ta kontroll över de här resurserna.
Om man då ser det här som händer från vanliga venezolaners perspektiv, med tiden har allt det här gjort att krisen blivit mer och mer konkret och basal för dem, eller hur? Det har börjat bli svårt att få tag på nog med mat för att äta sig mätt.
Ja, alltså många varor har det varit brist på i flera år. Viss mat, mediciner, hygienprodukter. Staten slutade ju ge företag tillgång till den lägre statliga dollarkursen. Och det gjorde att de helt enkelt inte kunde importera någonting alls. Och det gällde inte bara den privata sektorn utan också offentliga verksamheter. Alltså sjukhus kan inte längre få tag på läkemedel eller utrustning. Och från 2016 kan man väl säga har det gått väldigt snabbt ut för. Barnadödligheten ökade med 30% i året. Tusentals nyfödda dör. Jag har själv varit inne på sjukhus där läkare vittnar om en humanitär kris. Och sen, precis som du nämnde, venezolaner går hungriga. President Maduros lösning på det här har varit att skärpa kontrollen över matproduktionen ner till varje brödsmula. Det märkte jag när jag besökte bagerier i Caracas förra året.
Francés tienen que pesar 86, la canilla 180 y el campesino 350.
Ana María läser högt från lappen som sitter bredvid bakbordet. Franskbröden ska väga 86 gram, baguetterna 180 och limporna 355 gram. Det dyraste brödet kostar motsvarande en krona.
A veces llegan cinco fiscales y lo pesa todos los días la manteca, la levadura.
De statliga inspektörerna kommer varje morgon för att kontrollera att vi efterföljer de nya reglerna. De väger mjölsäckarna, sockret och jästen, säger bagaren Anna Maria, som egentligen heter något annat, men inte vågar säga sitt riktiga namn.
Porque no hay comida, no la hay, entonces ellos quieren cubrir lo que falta con el pan, porque hay poca producción de comida.
Venezuela producerar ju nästan ingen mat alls längre. Alla livsmedel importeras utifrån och det är svår varubrist. Så nu vill regeringen använda bagerierna för att minska matköerna. Enligt reglerna måste vi ha brödet klart klockan 7 varje morgon, säger Anna Maria. och öppnar kylen för att visa de förberedda degarna som ska gräddas imorgon bitti. Om hon bryter mot de nya bestämmelserna så riskerar hon att hamna i fängelse.
Porque si no salimos, me dijo el fiscal que hasta presa nos podrían llevar. En el centro creo que apropiaron tres.
Flera andra bagare har redan åtalats för att de sålt bröd med för hög vikt och pris. Deras bagerier har tagits över av staten, säger Anna Maria. Med de nya reglerna går hon inte längre med vinst, trots att staten tagit över mjölfabrikerna och nu ger bagerierna mjölet gratis. Men bröd görs ju inte bara med mjöl. Vi behöver smör, socker och jäst. Och det kostar jättemycket i Venezuela om man ens får tag på det, säger Anna Maria. Hon pekar på en stor bunke med hänglås.
Porque los empleados de también de la crisis que hay, ellos se llevaban azúcar.
Vi måste ha sockret och smöret inlåst, annars stjäl de anställda och säljer vidare på svarta marknaden. Läget är så desperat i Venezuela att alla gör vad de kan för att överleva, säger Anna Maria, som varit ute och demonstrerat för att kräva president Maduros avgång. Klockan är snart 6 på kvällen och hon och maken skyndar sig att stänga innan det blir mörkt. Bageriet har rånats flera gånger. Utanför på gatan väntar människor på att Anna Maria ska lyfta ut sopsäckarna.
Un día me puse a llorar porque yo estaba fuera y venía una muchacha embarazada.
Häromdagen såg jag en gravid kvinna som letade igenom sopen efter gammalt bröd. Då började jag faktiskt gråta, säger Anna Maria och släpper ut säckarna på trottoaren.
Okej.
Nej,
papel.
En stund senare slickar en kvinna på ett använt bakplåtspapper. Hon heter Eliana och blev arbetslös för 3 månader sedan när företaget där hon jobbade som dörrvakt gick i konkurs. Jag kunde inte betala hyran och hamnade på gatan, som så många andra. Varje kväll blir det bråk om sopsäckarna, säger Eliana.
Det är mycket, här och där, många människor som gör det. De matar för de bolsar av basura, de sakar hasta cuchillos för de bolsar.
Det händer att människor drar kniv för en soppåse. Ibland kan man ju få tag på bra saker. Hela pizzor eller en klase bananer, säger Eliana.
No el pan para hacer mercancía, no el pan para hacer lucro de un privado, de un burgués.
Utanför ett annat bakeri, några kvarter därifrån, ropar José Solorzano i megafonen att bröd inte är en handelsvara. Det är 2 veckor sedan José och andra medlemmar i socialistpartiet tog över bageriet.
Esta panadería han sido parte del saboteo económico. Por eso hacen el pan a el peso que no es, por eso venden el pan a sobreprecio, ¿sabe? Porque ellos han sido parte del juego de la guerra económica. No te voy a decir que son todas, pero una gran mayoría.
Många bagare har saboterat ekonomin för att på så sätt hjälpa oppositionen, säger José Solorzano. Och visa mig in i köket, där brödet numera distribueras direkt i socialistpartiets lokala organisationer. José vill att de privata företagen i Venezuela ska försvinna helt.
Esto no tiene vuelta atrás. Aquí hay una población organizada. Aquí ya la propiedad privada no tiene cabida en la psique del pueblo venezolano.
Jag invänder att majoriteten av företagen och jordbruken som förstatligats producerar mycket lite eller inget alls. Men José vägrar gå med på det, trots att jag hänvisar till officiella siffror som visar hur livsmedelsproduktionen minskat drastiskt.
Aquí la gente no pasa hambre, es una matriz opinión que están generando y la capacidad productiva la productividad no ha bajado. Ahora se produce mucho más, hay más tierras cultivadas que antes.
Det där är oppositionens lögner, säger José, som också tillbakavisar att allt fler venezolaner skulle gå hungriga. Han avbryter intervjun, leder mig ut och säger: bara så du vet, Venezuelas framtid kommer inte avgöras av det som ni i överklassen kallar för demokratiska val, utan av arbetarklassen. Det är vi som har den verkliga makten i Venezuela, säger José Solorzano.
La hace el pueblo noble, trabajador, que cuando quiera deja gobernar y cuando quiera tumba gobierno.
Ja, folk som slickar på bakplåtspapper. I vad som borde vara ett av världens rikaste länder. Venezuela, vars kris, kollaps faktiskt, är fokus för dagens konflikt.
Lotten Collin som är vår guide idag. Vi har alltså ett land som skulle revolutioneras och där idag folk inte längre kan få ta på mediciner och kan få nog med mat. Men alla i Venezuela är inte förlorare på den här krisen, eller hur? Något som du blev varse när du fick följa med en smugglare.
Ja, alltså regeringen i Venezuela skyller ju ofta den här ekonomiska krisen på colombianska smuggelligor. Så jag reste till gränsen för att se hur det här ligger till med egna ögon och lyckades faktiskt övertala en venezuelansk smugglare att jag skulle få följa med honom.
Ay, cuánto que tiene que quedarme un todo completo.
Smugglaren häller bensinen från en plastdunk till en hink. Den måste fyllas upp till kanten. Då vet jag att jag har precis rätt mängd i tanken, säger mannen, som vi kan kalla för Louise. Han tar fram en genomskinlig slang och blåser så att den gula vätskan rinner ner i bilens bensintank. Vi står i en övergiven lagerlokal i sydvästra Venezuela, nära den colombianska gränsen. Det är dit, till Colombia, som Louise ska köra sin gamla amerikanare med 36 liter subventionerad bensin i tanken som han säljer för mer än dubbelt så mycket på andra sidan. Louise startar bilen och lägger sina tre ständigt ringande telefoner bredvid en sedelbunt i knät. Under den halvtimmes långa färden mot Colombia passerar vi 5 vägspärrar.
Aquí son 300 bolívares. Ajá, guarda eso. Ahora sí. Guarda lo que ya vamos.
Stäng av bandaren, säger Louise, när vi närmar oss den första vägspärren som tillhör militären. Jag behåller bandspelaren på men lägger ner den i väskan och ser sen hur Louise rullar ihop 300 bolivares, runt 400 kronor, och gömmer dem i handflatan. Vid handskakningen med en officer byter sedlarna ägare. Proceduren upprepas 5 gånger och sedelbunten blir mindre. Vägspärrarna ligger på rad med bara några 100 meter emellan. En tillhör militären, en marinen och så 3 för gränspolisen. Det är för att alla vill ha sin bit av kakan, säger Louise. Längs den här vägen transporteras värdefulla varor, droger, bensin och matvaror.
Det finns 5 punkter av kontroll. Por ejemplo, hay como 300 metros. De allá aquí, 3 postas de ahí. Están a 100 metros, sí, 300 metros.
¿Por qué?
Porque pasa mucho, mucha plata por aquí.
Gränsen mellan Colombia och Venezuela är en ökänd smugglingspassage, inte bara av bensin. I Venezuela är det då nästan omöjligt att få tag på ris, kaffe, shampoo, mjölk och toalettpapper. Och den venezuelanska regeringen lägger skulden på colombianska smuggelligor. Med jämna mellanrum visar tv-nyheterna hur gränspolisen stoppar lastbilar fulla av venezuelanska subventionerade matvaror. Men Louise bara skrattar när jag frågar om han råkat ut för någon razzia.
Todo eso es mentira, todo eso lo que dicen por ahí es una tapada. Tapándole al gobierno que hay.
Det där som de visar på tv är bara fake, en fasad. I själva verket är det ju gränspolisen, militärerna och regeringen som blir rika på smugglingen. Utan dem skulle det här inte kunna fortsätta, säger Louise.
Alltså, man blir ju förvånad över att du inte blev stoppad vid någon av de här gränskontrollerna.
Ja, eller hur? Jag var såklart diskret med min bandspelare. Men de frågade faktiskt inte ens om mitt pass när vi passerade gränsen till Colombia. De frågade ingenting. Och det säger väl något om samförståndet mellan smugglarna och militären och polisen. Alltså, de var bara intresserade av mutorna helt enkelt.
Nu har vi fått de här bilderna inifrån Venezuela från det senaste decenniets väg mot kollapsen. Om vi då betraktar Venezuela idag, Lotten, vad är det som händer nu?
Ja, men du minns ju att det var stora demonstrationer förra året som vi hörde om i början. Och då handlade ju de om att den folkvalda församlingen fråntog sin makt av socialistpartiet. Och de demonstrationerna slogs ner. Idag är det tyst på Venezuelas gator. Och istället så har den här massmigrationen börjat. Alltså hundratusentals människor lämnar landet. Jag tror FN hade en siffra på att det var 1,6 miljoner venezuelaner som har migrerat sedan 2015. Exakt hur många det vet man inte, för att Venezuela inte släpper några sådana officiella siffror. Men Maduro har också samtidigt börjat skriva om grundlagen. Och han valdes om med ett väldigt kritiserat presidentval i våras. Och jag skulle säga också att det är väl skillnaden. För medan Chavez ändå fick sin popularitet bekräftad i olika val och folkomröstningar och så är Maduro helt beroende av militären. Samtidigt som det är uppenbart att han inte helt kan lita på militären. Alltså senast i förra veckan kom ju uppgifter om att en grupp venezuelanska militärer i hemlighet träffat diplomater från Vita huset, alltså från Trump-administrationen, för att planera en statskupp. Uppgifter i flera amerikanska medier. Och det gav ju bara Maduro vatten på sin kvarn. För han skyller ju ofta den ekonomiska krisen på USAs sanktioner och säger att det är amerikanerna som försöker störta honom så. Men det visade väl också tydligt att det finns missnöje inom militären, vilket Maduro försöker kväsa genom att ge dem makt över matdistributionen och smuggelrutter och så.
En sak som man har hört väldigt mycket om på sistone är inflationen i Venezuela.
Ja, jag tror att den idag ligger på runt 80 000%, högst i världen alltså. Och 1 000 000% har vissa sagt att den kommer nå innan året är slut. Och i praktiken så visar det där väl sig genom att länge så till exempel bar jag runt på en hel bunt sedlar eller hela väskan var full med sedlar för att ens kunna betala en kaffe i Venezuela. Och nu finns det knappt några sedlar att få tag på. Alltså folk säljer och köper kontanter för att det råder som brist på det. Och regeringen har försökt att komma åt den här inflationen genom att nyligen kapa nollor på valutan och döpa om valutan till och med. Men det verkar inte ha hjälpt alls. Och de venezuelaner som är kvar i Venezuela tror jag också upplever en situation där den här matkrisen och det politiska förtrycket faktiskt börjar kopplas ihop.
På vilket sätt då?
Ja, alltså det styrande socialistpartiet har börjat kräva att venezuelanerna ska visa sin lojalitet för att få mediciner och mat. Så att många har blivit beroende av en statlig matlåda som kallas Klapp, med basvaror som delas ut varje eller ibland varannan månad. Och det sköts också av militären. Och de här lådorna delas bara ut till de som skaffat ett sorts ID-kort som heter Carnet de la Patria, alltså fosterlandskortet, som också behövs för att ibland få ut sin pension eller lön om man arbetar inom staten eller tar examen från statliga universitet. Och oppositionen menar att regeringen använder det här fosterlandskortet för att kontrollera invånarna och tvinga dem till lojalitet. Och som bevis för det säger de att ja, men när man registrerar sig för det här kortet för att få den här matlådan och så måste man uppge vilket parti man röstar på. Och på baksidan av det här kortet så finns det en sån här QR-kod som skannas av när man röstar.
Och du besökte socialistpartiets kvarterskontor i östra Caracas och pratade med en av de som sköter den här registreringen.
La última jornada fue más que todo de gente de oposición que los.
Under den senaste registreringsperioden för ett par veckor sedan var det nästan bara oppositionella gamlingar som kom. Deras barn och barnbarn har lämnat Venezuela och de är för sjuka eller trötta för att köa hela dagarna, säger Grisel Bengochea. Hon arbetar på socialistpartiets kvarterskontor i stadsdelen Chacao i östra Caracas, där oppositionen länge varit i majoritet. Jag tror att de som registrerar sig nu framförallt är ute efter de subventionerade matlådorna som delas ut varannan månad, säger Grisel Bengochea.
Más que todo la comida, porque acuérdate que la comida es permanente. Permanentemente ellos tienen que hacer la cola.
Grisel Bengochea avvisar bestämt att ID-korten skulle användas för att kontrollera hur människor röstar eller för att fuska i valen, som oppositionen hävdar. Det är inte därför vi frågar om folks partisympatier, säger hon, utan att kunna förklara varför det då görs. 3 dagar i veckan gör Grisel och de andra på kvarterskontoret hembesök till de som ansökt om ID-kortet för att kolla så att uppgifterna de lämnat stämmer.
Había que tocarles la puerta. Y a muchos te nos tiraban la puerta en la cara, que no querían nada chavista, que no querían nada del gobierno.
De som tillhör oppositionen slänger ofta igen dörren på oss och säger att de inte tänker låta oss komma in. Men då får de ingen matlåda, säger Grisel. Och efter några veckor kommer de ofta för att be om ursäkt och ber oss komma tillbaka. De är väl hungriga, säger Grisel Bengochea med ett snett leende.
Entonces están como pidiendo un poco disculpas. Ay, sí, es que no sabíamos, que no sé qué, eso es lo que hay ahorita.
Bueno, muchas gracias.
Okej, Lotten Collin, misär och ett allt mer totalitärt förtryck, är det en sammanfattning av livet i Venezuela idag?
Ja, jag tror tyvärr man måste säga det.
Ja, ni lyssnar alltså på Konflikt, idag om Venezuela, ett land som allt mer närmar sig ett totalt sammanbrott. Men finns det då ingen räddning för det här landet? Oljan, de enorma oljetillgångarna som vi hört om. Oljepriset har ju varit lågt i flera år, vilket ju ändå väl måste sägas hänga ihop med den här djupa krisen som landet befinner sig i nu. Men det senaste är ju att priserna börjat stiga igen. Det närmar sig $80. Kan inte det vara Venezuelas räddning, Lotten Collin?
Nej, det tror jag inte. Och det blev tydligt för mig när jag besökte Puerto La Cruz, Venezuelas viktigaste oljehamn, förra året.
Mario knyter upp plastpåsen och drar fram en röd overall. Ärmen är trasig och de vita reflexbanden har förlorat sin lyster. Den luktar illa. Med den här overallen syns jag inte i mörkret, för reflexerna fungerar inte. Oljebolaget ska egentligen ge oss nya overaller 2 gånger om året, men jag har haft den här i 4 år nu, säger Mario, och plockar fram ett par solglasögon ur sin ryggsäck.
Ja, nosotros mis lentes los dan. Gracias a Dios un amigo me regaló estos lentes.
Entonces tú usas tus
propios implementos, sí.
Vi får inte skyddsglasögon längre, så jag använder de här solglasögonen som jag fick av en kompis istället, säger Mario, och visar resten av utrustningen som han fixat på egen hand. Trädgårdshandskar för att skydda händerna, en sjal som munskydd och så vattenflaskan som man tar med sig hemifrån eftersom det inte längre finns rent vatten på raffinaderiet. Mario, som inte vill säga sitt riktiga namn, är anställd ingenjör på det statliga oljebolaget PDVSA. Han arbetar på Venezuelas näst största raffinaderi i kuststaden Puerto La Cruz. Vi ses i hans lägenhet strax innan han ska gå på eftermiddagsskiftet. På raffinaderiet är det många maskiner som läcker eller som inte fungerar alls, vilket innebär en säkerhetsrisk för oss och för miljön. De senaste månaderna har vi haft flera olyckor och bränder, säger Mario, som framförallt oroar sig för det bostadsområde som ligger precis intill raffinaderiet.
De nuestra planta puedes ver todo el caserío que está así. Producimos mucho hidrógeno. Hay días en que se producen 17.000 pies cúbicos de hidrógeno. Eso es una bomba atómica.
I raffinaderiet producerar vi ju lika mycket väte som behövs för en vätebomb, bara några 100 meter ifrån bostadshus. Men trots riskerna bryr cheferna sig inte om att underhålla maskinerna. De säger att det inte finns resurser för det. Fast sanningen är att de själva stjäl pengarna, hävdar Mario.
Durante un año y cuatro meses, ellos programaron como 7 paradas y nunca se dio ninguna.
Raffinaderiet stod nyligen helt still i 1,5 år eftersom det skulle genomgå olika reparationer. Men ingen av dem gjordes och pengarna försvann, säger Mario. Lite senare, i en annan del av kuststaden Puerto La Cruz. Jag ligger gömd i baksätet på en bil. Den körs av fackföreningsledaren och oljearbetaren José Bodas, som vill ta med mig på en nattlig rundtur inne på oljebolaget PDVSAs inhägnade bostadsområde. José håller fram sitt ID-kort till vakten, som nickar, och vi släpps in.
Fíjate que aquí está el teatro, aquí está una piscina, aquí está el comedor, aquí hay un gimnasio, aquí hay una cancha de tenis.
Det här området kallas för den gröna zonen, säger José, och pekar ut teatern, simhallen, restaurangen, tennisbanorna och det privata sjukhuset med egna ambulanser. Enplansvillor i amerikansk stil ligger utspridda på gräsmattan. Här bor oljebolagets chefer gratis, långt borta från matpåsar, medicinbrist och kriminalitet. Längst in till vänster byggs ett nytt flervåningshus. Utanför syns en skylt på kinesiska.
De los gerentes venezolanos le están haciendo un anexo para que vivan los gerentes chinos.
¿Exigieron eso?
Seguro la embajada exigió que a sus gerentes les den seguridad.
Här byggs ett nytt hus för de kinesiska cheferna som snart ska flytta hit. Vi tror att Kinas ambassad krävt ökad säkerhet för sina medborgare eftersom många här i Puerto La Cruz är motståndare till att de kommer hit och tar våra jobb, säger José Bodas. Regeringen är så skuldsatt nu att de går med på vad som helst. De har redan sålt ut rättigheterna till Venezuelas gruvfyndigheter i utbyte mot nya lån. Och det här bostadskomplexet är bara ett av alla tecken på att kineserna tar över mer och mer av oljeindustrin, hävdar José Bodas. Regeringen är bara intresserad av att få in mer dollar, som ofta hamnar i politikernas egna fickor.
Resulta que ya están entregando las riquezas de Venezuela, ya este gobierno entrega la soberanía a rusos, chinos, a las transnacionales norteamericanas que están acá.
President Maduro säljer ut våra naturtillgångar till omvärlden eftersom han vill sitta kvar vid makten. Det sa fackföreningsledaren José Bodas som körde runt mig på oljebolaget PDVSAs område i Puerto La Cruz. Och ja, det här är ju en väldigt tydlig bild av dels givetvis hur oljeproduktionen har halverats, men också hur Hugo Chávez idé om hur man skulle då frigöra sig från USA istället håller på att landa i att Venezuela har blivit mer och mer beroende av en annan supermakt, nämligen Kina.
Ja, konflikt om Venezuelas väg mot kollapsen håller på att närma sig sitt slut. Men innan vi slutar ska vi återknyta till där vi började, till de som lämnar ett sammanfallande Venezuela för att söka ett bättre liv, eller kanske åtminstone mat för dagen, i andra länder. Det rör sig alltså om tusentals människor varje dag i vad som utvecklats till en av världens största flyktingkriser. Framförallt i Venezuelas stora grannland Colombia, där vi sett bilder med vägspärrar och upplopp, men även i Brasilien och länder längre bort, Ecuador, Peru, Argentina och USA. Du har ju bevittnat den här migrationen på många sätt, eller hur, Lotten Collin?
Ja, alltså jag bor ju i Bogotá i Colombia, i grannlandet, och där ser man människor som sover på gatan, som många är venezolaner, eller venezolaner som tigger på bussarna i Bogotá har blivit allt fler. Jag har intervjuat venezolanskor som prostituerar sig i Colombia för att ha pengar till mat eller kanske kunna skicka hem lite till familjemedlemmar i Venezuela. Och sen är det väl de som har lite mer resurser försöker ta sig kanske till Spanien eller till USA och arbeta där, eller till andra länder i Sydamerika. Men det är helt uppenbart att det här är en kris som håller på att sprida sig bortom Venezuelas gränser. Och trots det, skulle jag säga, så verkar omvärlden än så länge inte göra så jättemycket. FN försöker väl spela en viss roll, men det är ganska otydligt.
Du har ju inte bara sett den här migrationen i länderna runt om Venezuela. Vi hörde ju i början av programmet att du har varit vittne till den även inifrån, där du var med på en av de här avskedsfesterna som hålls i Venezuela.
Ja, vi hörde ju i början av programmet om en avskedsfest som jag var på i Caracas. Och då visade det sig faktiskt att en av deltagarna på den här festen, Suleima, jobbade på frisörsalongen inne på Caracas Country Club, alltså den här lyxklubben som jag besökte för 10 år sedan, då när dåvarande president Hugo Chávez hotade att expropriera den.
Jag har människor som se atiende 2 veces per semana. Gente que se seca el pelo todos los días. Todo totalmente distinto, las bodas son extremadamente de fiesta, de todo, mientras el vil común ves como el trabajador de repente no tiene ni qué comer hoy.
Jag har kunder som klipper sig 2 gånger i veckan, som kommer för att föna håret varje dag. På helgerna hålls överdådiga fester och bröllop med all lyx du kan tänka dig där inne, samtidigt som människor svälter här utanför, säger Suleima. Hon kommer direkt från jobbet och ska inte stanna så länge på avskedsfesten. Hon måste hem till barnen. Om det inte vore för arbetet på Caracas Country Club så skulle hon också ha försökt lämna Venezuela för länge sedan.
Tengo clientas que cuando comienzan las clases me ayudan con los útiles de mis hijos. Si alguien necesita una medicina y ellas la pueden conseguir, ellas la consiguen.
Mina kunder hjälper mig med mat och skolmaterial till barnen. Om jag behöver mediciner så köper de det på sina utlandsresor. Många av familjerna på klubben har företag och kapital utomlands, säger Suleima. Utan överklasskvinnornas hjälp skulle hon och barnen inte överleva. Jag frågar vad som hänt med Hugo Chávez hot. Han förklarade ju krig mot den ekonomiska eliten och hotade att expropriera Caracas Country Club för att bygga bostäder på marken. Har den konflikten fortsatt under president Nicolás Maduro? Suleyma skakar på huvudet.
Y cosas así. No pudieron. También hay muchos enchufados allá dentro metidos. No hemos tenido más amenazas de desalojo.
Flera medlemmar på klubben har gjort affärer med regeringen och några av socialistpartiets höjdare är ju numera medlemmar. Så vi har inte fått några fler hot om expropriering. Caracas Country Club är det enda som är intakt i Venezuela. Där fortsätter livet precis som vanligt. Mina kunder brukar kalla klubben för en parallell värld, säger frisörskan Suleyma.
Y bueno, nada, tienen su como un mundo. Ellos le dicen que ese es un mundo paralelo.
Sist frisörskan Suleyma i detta konflikt där vi tillsammans med Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin fått bevittna Venezuelas sammanbrott. Producent för dagens sändning var Ulrika Bergqvist, tekniker Elin Hagman och jag heter Ivar Ekman. We'll be right back.